från Hitola kom första flyktingarna egentligen till Petalax den 6 september 1944. Några familjer flyttade in där på Prästbacken och jag är född i juli 44. Och de hade ju inte tid att döpa mig heller, det drog ut på tiden för att de var så upptagna med de här evakuerade. Och pappa var sån här vårdledare där som hade mycket i sina händer.
Monikas far, Alf H. Palin, var kyrkoherde i Petalax. Eftersom han var en auktoritet i byn var det naturligt att ansvaret för mottagandet av de evakuerade karelarna kom att falla på honom, och han blev så kallad vårdledare. Han var dessutom en av de få i Petalax som kunde finska, berättar dottern Monika Hilli.
Jo, han hade gått i finsk skola och blev finsk student i Vasa, och sen studerade han teologi på svenska i Helsingfors. Och mamma var finsktalande, och så fanns det ännu en Laura Östberg i Petalax som var finsk också. Och de här hade mycket hand om just de här evakuerade som kom. Och det var ju inrikesministeriet som hade sagt vilka kvoter de ska ha. Så det var Hitolabor som kom, och det var över 8000 personer. Och de evakuerades efter fortsättningskrigets slut i september 44 då. Och de kom till Vasatrakten från Korsnäs i söder och norrut då. Korsholm var centralorten, och mottagningscentralen fanns i Toby. Och i Petalax placerades cirka 500 personer, i Korsnäs cirka 250 och i Malax cirka 1100. Och hur många Hitolabor som placerades i Korsholm och Solv och Kvevlax har inte jag fått några uppgifter om. Och från Jakima kommun, som är lite norr om Hitola, evakuerades befolkningen till Sydösterbotten. Bland annat till Pörtom cirka 1000 personer och till Närpes cirka 1350.
Så det är stora folkmängder vi talar om här som placerades i de här byarna. Avtrycken av det här, har ni pratat mycket med pappa kyrkoherden om det här och svärfar kyrkoherden om det här efteråt? Vad skulle du säga?
Ja, no, tyvärr så skulle man ha bort prata ännu mer, men jag kommer så väl ihåg då han berättade om det här, och då han hade fått i uppgift att placera det här, så då trodde han att, eller som att det skulle vara bäst att få dem i de här finska kommunerna, som där de kan språk och tala med varandra.
Där säger Monikas man, Göran Hilli.
Men de ville inte ta emot dem. Men då de här svenska kommunerna här som inte kunde tala med dem heller, så de tog ju allihop emot de här karelarna. Så det var ju ganska märkligt. Och han var som besviken på det där att inte han fick placera dem i de här finska kommunerna.
Ja, det skulle säkert underlätta mycket om fler än tre personer på platsen skulle kunna prata finska. Nå, du var bara spädbarn när det här hände.
Ja, jag var ju bara någon månad. Så jag minns ju ingenting av det. Jag minns nog sen då jag blev lite större, de som var kvar i Petalax. Men att jag var 9 år då vi flyttade till Vasa då därifrån. Så att jag har inte något mycket minne av det inte. Och på den tiden så var det ju inte så intressant heller att höra om sådant. Men Göran, han har ju lagt mera på minne han än vad jag har gjort.
Ja, sen att man reagerar på det att din mamma och pappa var ju hälsa på dem till
Nackila.
Nackila dit. De hade fått mycket vänner i och med det när de var där. Så att de var ofta och hälsa på dem dit till Nackila området där. För där var det ju då de som hade varit i Petalax.
Och där fanns det då en större jordegendom som
delades ut utav staten, delade ut dem åt dem. Så de fick jordbrukslägenheter, säkert de som hade varit jordbrukare. För de hade ju kor och hästar med sig när de kom till Petalax.
De hade mycket med sig. De hade i slutet av november hade pappa då skrivit en rapport att det var 235 kor, 37 kvigor, 62 kalvar, 87 hästar, 10 föl, 27 svin, 145 får och 51 höns. Och de där skulle ju inkvarteras också någonstans då de kom på hösten.
Och det här var ju förstås inte någonting man har räknat med när man har skördat inför kommande vinter.
Nej, och så var det att de delade ju då på det de hade. Och karelarna hade med sig nog hö och foder också till de djuren. Men inte räckte det ju hur länge som helst inte.
Vad jag förstod så kom de kom som tidigare än vad de hade beräknat att de skulle komma. Så det blev som nästan panik när de kom så där snabbt då. Så det var inte så lätt att placera dem inte. Att om man tänker idag att varenda en i Sundom skulle måste börja ta emot flyktingar så inte skulle det vara så enkelt. Som inte man kan prata med heller. Så man måste nog beundra dem att det som de gjorde då.
Då var placerades de?
De placerades då i olika hus där de hade plats. Allihopa måste ge något utrymme åt dem. Och många hade ju så kallade lillstugor som de bodde i på somrarna. Men de där var ju kalla och dragiga. Men folk renoverade så att de fick rum. Mm. Men det fanns ju inte material, byggnadsmaterial heller inte. Och dragiga golv och dragiga fönster. Och inte fanns det spik heller tillräckligt inte, har jag läst om.
Vad berättar pappa och svärfar om hur det var för Petalaxen att ta emot för övrigt det här praktiska, alltså som rent inställningen? Att det kom så många främmande som pratade ett annat språk och allt det här. Hur var reaktionerna i byn?
De var ju reserverade mot varandra för att det kom ju helt främmande människor som de aldrig har sett tidigare och främlingar som de kunde prata med inte. Men att folk öppnade nog sina hem för dem. Men sen då de hade bott där en tid och de lärde känna de hitolaborna så de konstaterade ju att de hade nog mycket gemensamt sen utom språket. Men de sa att de förstod ju, de förstod inte vad de pratade men de förstod vad de menade.
Din pappa då, hur var det just rent när det gäller det här tron och det kyrkliga? Gjorde han någonting, kunde han göra någonting för dem som präst också?
Jo, han var ju sån här kontaktperson då att det var många som ringde till honom och då inte förstod vad det var frågan om då de talade med varandra. Mm. Och det där, han hade ju svenska gudstjänster på söndagarna och dit kom ju bara hitolabor. Så det var bara några från Petalaxbo som kom. Och då frågade han en gång av de här hitolaborna att varför de kommer dit och inte förstår någonting. Så var det en man som steg upp och sa att vi förstår Jesus Kristus.
Och sen då var det visst också så att han började hålla gudstjänster på finska.
Ja, varannan söndags började han sen hålla finska gudstjänster. Och där var ju kyrkan full med folk. Nu hade det ju varit konflikter nu för att det var ju någon också som skulle få någon sån här vårdbidrag eller någonting. En hitolabo som ville ha det men då hade pappa då någon lagparagraf så han gav inte. Och det lär ha varit upp i tingsrätten också men att det där pappas version var rätt. Så att han följde nog lagen rätt. Men att sen då hade med ungdomar då de hade danser också. Och då var det de Petalaxpojkarna och hitolapojkarna som kunde ryka ihop. Men att där då förmedlade ju då så mycket de kunde.
En större konflikt som Monika och Göran Hilli engagerat sig i är debatten kring mottagandet av karelare i svensk Finland.
Vi har både Vasabladet och Pohjalainen, och man läste då Pohjalainen de här insändarna där, och då, där var ju då att de beskyllde att det är som i dagsläget att de Finland rantaruotsalaiset, att de tar emot nu alla möjliga flyktingar, men karelarna tog inte emot. Så då skriver vi ju en insändare att det där inte stämmer, att då betalas som exempel att 1500 invånare och tog emot över 500 och andra kommuner också. Så då fick vi ju mycket respons att det här var fint att vi skriver. Men då var det sådana som skrev att de tog emot dem, men det gav inga mark åt dem. Men att i Petalax, de var ju småbrukare som kunde ha 2-3 kor och kanske 10-12 hektar jord. Inte fanns det ju något, de inte ville karelarna ha någon sån jord heller. Utan de fick ju bättre där i runt Björneborg där det fanns stora arealer att som staten delade ut åt dem.
De karelare som kom till Petalax flyttade efter ett halvår vidare till Nakkila i Björneborgstrakten. Med stöd av den jordanskaffningslag som trädde i kraft i maj 1945 och som gav stora befogenheter när det gällde tvångsinlösen av jord och skog, överfördes jordbruks- och skogsmark från bland annat Anola herrgård till många av de evakuerade Hiitola-borna.
Så karelarna förstod nog att de inte kunde få jord här, men att det är ju som alltid att man ser det så som man vill. Men det är ju beklagligt att man skriver i tidningen sådana här som inte stämmer.
Men det blev lite, blev det som en hjärtesak riktigt att få det här upprätt, eller var det inte så stor sak för er? Eller hur tog ni det här? Jag tänker bara i och med att ni hade då Monikas pappa som hade varit faktiskt engagerad i hela den här evakueringsfrågan.
Man blir ju lite arg nu då de kommer med osanningar, att skulle det stämma det där då, så skulle det ju, då är det en annan sak. Men att då man vet och har hört och läst om det då sen, att hur mycket folk som kom, så inte det är ju rätt då att beskylla att inte de här svenskbygderna tog emot någon. Och de kom ju till Petalax på just med det här att inte få någon mark, så att det var ju att de visste ju att de skulle bara vara en kortare tid där. De var ju från september till maj, september 44 till maj 45, då flyttade de till Nakkila, största delen.
Så att i princip så var det ingen som blev kvar där, att det fanns en Petalax-kvinna som gifte sig och följde med till Nakkila, men ingen familj slog rot. De hann vara så kort tid säkert så att de inte hann slå rot.
Ja, det var bara en Jussin som lämnade hos 2 systrar och hjälpte dem. Mm. Och med jordbruket och fähus och sånt. Så att han flyttade till Nakkila 74 och då dog han 75.
Vad tror då Monika och Göran Hilli om karelernas historia? Riskerar den att falla i glömska?
Jag hoppas att det förs vidare, att inte faller i glömska. För att inte det är ju rätt om man tänker vad de har gått igenom. Jag lyssnar på det här som Jerko talade om här i ett inslag. Så nu var det ju grymt att de måste som lämna hus och hem och få tillbaka och sen igen i väg. Jag tycker det var hemskt.
Vad tror du om minnet av den här episoden i Finlands historia? Är det någonting som kommer att föras vidare?
Jag hoppas att någon skulle ännu göra en sån här grundlig forskning och utredning om de här karelarna när de kom här till kusten. Och så länge det finns uppgifter och till och med folken som minns någonting. Att det görs ju doktorsavhandlingar idag i parti och minut, så det här skulle nog vara en sak som någon skulle borde ta itu med. Så det är nog som en hälsning till universitetet att där skulle jag ha en möjlighet att göra någonting.